Hallå hallå, då är vi tillbaka igen. Hoppas allt är bra med dig som lyssnar. Idag kommer vi prata om hur det var att ta studenten under en pandemi. Att starta ett UF för att sedan driva det vidare. Och dessutom nå internationella marknaden. Vi säger varmt välkommen till Tilde Karlsson. Kärlek till dig som lyssnar, delar och stöttar podden. Nu kör vi! Hur känns det?
Det känns bra, jättekul.
Är du redo?
Ja.
Då kör vi igång tycker jag. Varmt välkommen till det.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Det är bra, det är jättekul att vara här.
Ja. Tack för att du kom hit. Det var jätteroligt att få med dig. Jag ser fram emot den här stunden som vi har tillsammans nu.
Ja, jag med.
Men vi kan väl kort och gott börja prata lite grann om dig. Vem är du?
Ja, jag heter Tilde Karlsson och jag brinner för konsten. Jag är 20 år och bor i Örebro. Så jag tog studenten 2020 från Torén där jag läste ekonomi med bokföring. Och det var ju där då det började att jag tog konsten på allvar och drev UF som liksom blev startpunkten. Och sen så har jag ju drivit vidare det nu efteråt.
Innan vi hoppar in på ditt företagande,
du
nämnde att du tog studenten förra året.
Mm.
Hur kändes det, det här med pandemin och att inte få åka flak som man alltid har gjort?
Ja, det var skittråkigt för att vi hade köpt flak redan i tvåan.
Oj.
Och vi fick bara tillbaka hälften av pengarna för att det var någon lag som kom emellan. Så det var jättetråkigt för att alla hade ju sett fram emot den här våren. För det är ju då vi var så stressade, hade jättemycket plugg och man fick ju hela tiden höra att kämpa, till våren blir det roligt och då kan ni slappna av. Men det blev ju där i mars då, distans. Så vi hade ju vår sista lektion i skolan utan att veta att det var vår sista lektion. För lärarna sa ju att det kommer inte bli distans. Nej. Och sen så bara hade de möte på eftermiddagen och så kom det ett mejl att nej, nu blir det distans. Så det blev jätte... Ja, men vi blev så förvånade för att ingen hade ju räknat med det.
Nej, men det kan jag tänka mig.
Ja, så studenten blev ju annorlunda. Utspringet blev ju... Ja, vägarna stängdes ju inte av. Så man kunde ju inte heller liksom springa ut. Vi fick ju ta studenten från Roxy, bion. Vi fick inte vara på skolan. Och när vi kom dit hade de börjat bygga, alltså framför Roxy. Så det var ju en byggarbetsplats. Så vi fick ju springa ut eller gå ut från baksidan av Roxy.
Oj.
Lite B.
Kul. Ja. Nära.
Exakt.
Ja.
Så det blev annorlunda.
Ja, verkligen.
Och en annorlunda tid också att ta studenten. Mm. Att jättemånga hade ju då fått sluta på sina extra jobb där de hade planer att fortsätta jobba eller att väldigt många bestämde sig för att börja plugga istället men ville hellre jobba och resa. Så det var en orolig tid att liksom hoppa ut i arbetslivet.
Ja, men det kan jag förstå. Det var ju oroligt överallt, även för de som är ute i arbetslivet. Det var ju mycket som ställdes om och ställdes in framförallt. Men förutom konsten och skolan, har du några intressen eller...
Jo, men jag gillar, jag är inne åt det här spirituella. Så jag gillar att göra mycket yoga och meditera. Och det är lite så också jag får ut min kreativitet. Att jag brukar meditera innan jag målar för att få bättre kontakt med mitt inre. Och man har liksom som två olika delar av hjärnan. Den ena är liksom kritiken och den andra är ens konstnärshjärna. Så då får man... Det är väldigt lätt att den här kritiken tar över när man hamnar i, ja, när man ska vara i processen att skapa. Och då tycker jag att det är väldigt skönt att vara medveten om det så att man försöker få kontakt med ens lugn och det här kreativa, att det ska vara kul att måla, det ska vara spännande att driva företag och man ska lära sig. För det är väldigt lätt att man lyssnar på den här kritiken som finns inom en.
Mm.
Så jag tycker det är väldigt intressant och jag älskar att vara ute i naturen och inspireras mycket av naturen.
Jag håller med dig. Just det här med att vara ute i naturen och sen den här egen tiden och reflektionerna, den är viktig.
Den är så här,
oavsett vad man gör.
Ja.
Och kommer i kontakt med sig själv.
Mm.
Jag brukar faktiskt rita. Inte för att jag är duktig, men jag har en son som kommer att fråga sig, pappa, kan du rita en raket eller någonting?
Ja.
Tur att Google och YouTube finns.
Ja, men precis. Bara det att man egentligen skulle, alla skulle nog må bra av att sitta 5 minuter varje dag och bara rita. Utan det här kravet som mål att det ska bli snyggt. För att då blir det som att den här kritiken får liksom tas bort. För då är det som att jag gör det här bara för att det är lugnande och skönt för hjärnan att få göra någonting utan att uppnå något mål. Så det är ganska bra att måla med barn.
Jag tror att det är lättare sagt än gjort. Jag menar, du är ju duktig på det. Du ska se mina teckningar.
Jag kan inte heller rita en streckgubbe.
Ja, fast du gör mycket annat som är riktigt läckert. Ja, men intressant. Och du tog studenten förra året, coronaåret. Och du startade ju ett UF-företag.
Ja, precis.
Var det till dekor då?
Precis, då hette jag TK Art. För jag signerar med TK. Så jag ville heta något med det. Och det var ju då i trean som jag startade. Och jag såg ju fram emot UF under hela gymnasiet. Och ville bara att det skulle bli årskurs 3. Men det var liksom inte heller så här självklart att jag skulle göra det. För att ja, men som tidigare så har man ju hört, eller jag känner ju ingen konstnär som har lyckats. Och det är ju, då var ju det liksom lite svårt för mig att drömma att jag skulle själv testa på att bli konstnär. Eftersom man inte hade någon att se upp till som hade lyckats. Alltså nära. Man visste ju om att det finns kända konstnärer i världen. Men det är väl skitsvårt. Så jag har ju varit inne tidigare på att jag skulle bli arkitekt. När jag gick 8 hade jag liksom prao på 8 arkitektbyråer. För att jag ville se hur det var.
Mm.
Och, eller inredningsdesign. Eller när jag var liten så ritade. Jag har alltid älskat att rita. Men jag liksom sa inte att jag ville bli konstnär. Jag ritade klädbutiker, hur de såg ut. Jag tänkte att jag ska jobba med inredning eller jag ska designa kläder. Det här med liksom konstnär kom upp liksom senare då under gymnasiet. Att, men det är det jag egentligen brinner för. Jag vill inte ha ett annat kreativt jobb. Jag vill ju måla tavlor och lyckas med det.
Så i högstadiet så tänkte du på arkitektyrket men gick över till att bli konstnär?
Ja.
Häftigt.
Ja, för det var ju liksom då som jag hade mitt första så här, konstprojekt när jag gick på högstadiet. För då så hängde jag i bildsalen hela tiden. På rasterna sprang jag över dit och ritade med hos Richard Hampton. Och då så hade jag gjort en tavla utifrån, vi skulle måla kubism och tolka då en låt. Så valde jag 7 Years och målade en tavla. Och den här tyckte han var ascool och ville att jag skulle måla den stort och sitta upp på skolan. Så det var lite där som jag började göra mer grejer och sökte in sen till Länets konst, ung, och kom med. Men jag var liksom aldrig sugen på att gå estet på gymnasiet.
Hur kommer det sig? För jag tänkte faktiskt fråga, om du hade det intresset, hur kommer det sig att du valde Torén istället för för du hade en ekonomi.
Ja, jag gick ekonomi.
Ja.
Jag har ju gått på bild och form på kulturskolan. Mm. Alltså det är som att man går på fotboll, så gick jag och måla en gång i veckan.
Okay.
Och det tyckte jag, det var min favoritdag, måndagen, när man fick gå dit och få liksom släppa på allt och måla. Så det var ju många som sa till mig att ska du inte gå estet? Men jag har kände att måla kan jag och vill. Jag kan liksom, jag vill utveckla mig själv utifrån vad min inre röst säger. Jag vill inte att någon lärare säger till mig att du ska måla det här. För då blir det som att jag tror att min kreativitet kan inte ha så mycket höga krav och regler. Att det blir liksom, då kan den bli stängd istället. Så jag kände att jag ville liksom vara fri i mitt skapande. Och bestämma själv. Och sen så har jag varit jätteintresserad av ja, men siffror. Jag tycker om, även fast jag är konstnärlig, så tycker jag om siffror och matte liksom. Så då kände jag att ja, men ekonomi. Och då så började vi ha bokföring och företag. Och då kände jag att det här är något jag brinner för också. Och det var lite då jag kunde se likheten att ja, men det kanske går att testa med UF med konsten. Och då började jag ju tänka i ettan redan liksom.
Okej. Okay. Och sen när du väl kom till UF-året då? Mm. Visste du direkt att du skulle starta?
Ja, jag hade liksom planer redan i tvåan. Typ vad jag för produkter jag ville göra med min konst. Och startade min konst Instagram då. Och började sälja lite tavlor innan UF. Så jag hade liksom ett lite försprång. Eftersom jag redan hade börjat spana. Och jag liksom, när jag gick runt, när jag gick till skolan och gick förbi kaféer och restauranger, så hade jag med min anteckningsbok och skrev upp idéer som kom till mig hela tiden. Så jag var ju astaggad på UF.
Hur gick UF-året? Vi pratade lite grann om det innan inspelningen.
Men det gick bra. Jag var ju ute överallt och visade upp mig. Jag var ju med på utställningar nästan spikat hela året fram till mars då när corona kom. Att jag var fullbokad, hade bokat in mig överallt och stod också med tavlor och brickor utanför julborden och julbrunch på hotell nästan varje dag där i december. Och jag var jättestolt att stå med mina tavlor och produkter och kände att jag vill bara ta studenten och slippa skolan. För det var ganska stressigt år för mig eftersom jag la ner så mycket tid. Så jag målade egentligen ingenting. Men jag köttade ju på med företagsbiten. Och jag var ju själv också i mitt företag. Och så vann jag årets Vara i Örebro. Och det var jättehäftigt.
Bra jobbat.
Tack. Jag trodde ju att jag skulle vinna årets hantverk. Men där kom jag ju tvåa. Och sen så var ju sista, lite senare så var det ju att man skulle presentera årets Vara. Och jag bara, men det kommer jag inte vinna. För jag tänkte, det finns ju så mycket, det var väldigt många som tävlade i den kategorin. Kändes det som att jag hade högre möjligheter i hantverk. Men det var jättehäftigt att stå för det.
Ja, kul. Och vinna någonting som man egentligen inte tror på.
Mm.
Men, och då gick du vidare, eller hur? För du hade som mål, du nämnde för mig tidigare att du hade som mål att nå SM.
Ja, det skrev jag upp i min affärsplan att mitt mål var att komma till SM. Och det var jag bestämd på. Och det gjorde jag ju, fast det började ju redan på mässan här i stan. För då så var ju den, fick vi reda på veckan innan att den blir då utan publik. Så vi trodde ju hela tiden att UF-mässan kommer ju vara som vanligt. Men den blev ju bara för tävling. Och sen så trodde man ju också att vi skulle få åka upp till SM. Men den blev ju digital. Och det var ju jättetråkigt. Men den blev ju av ändå.
Ja, det är ju bättre än ingenting.
Ja.
Bättre att köra digitalt än att ställa in.
Mm, exakt.
Ja, men kul. Och när i tiden bestämde du dig för att driva det här vidare? UF är ju sista året på gymnasiet. Och under den här tiden bestämde du dig för att jag ska driva det här vidare även efter UF-året?
Det var nog redan i tvåan när jag bestämde mig för att jag skulle göra det här på UF. För då var det som att jag insåg att jag vill ju verkligen det här. Och jag vet inte om det kommer gå att lyckas som konstnär. Och jag kan inte säga att det inte kommer gå för att jag har ju inte testat. Och då bestämde jag mig för att jag kommer testa helhjärtat på det här och UF får bli starten. Och sen så kommer jag inte ge upp tills jag nått mina mål. Så det var ju lite då.
Snyggt. Och efter gymnasiet då? Hur har det gått med allting?
Ja, det var ju lite läskigt att ta det vidare. För att man har ju hela tiden haft lärarna och UF som stöd och nu stod man ju på egna ben på riktigt. Och det var kul. Det var utmanande och modigt. Och jag skrev ju fortfarande med mina lärare och ställde frågor ibland. Så jag bara, hur ska jag tänka nu? Så de har ju faktiskt stöttat mig efter det här och det är jag jätteglad för. Men nu så känns det bra. Det var ju lite svårt att driva vidare. Speciellt eftersom jag som konstnär har ett behov av att visa upp min konst och målar till utställningar, man vill ha vernissage och försäljning, så var det ju ganska läskigt och mycket tankar kom upp att det här kommer ju inte gå. Nu är det en pandemi, alltså ingenting går nu. Men det har varit ändå väldigt bra för mig, för då har jag fått gå in i mitt varumärke och försökt hitta min konstnärsstil. Vilka produkter känner jag har fungerat, vilka vill jag avveckla, vad vill jag utveckla mig inom, bygga upp hemsida. Jag skrev en ny affärsplan och fick ta del av det här Egerydstipendiet och fick rådgivning inom ledarskap och marknadsföring där. Och det har ju varit jättenyttigt för mig att få en ännu tydligare bild av mitt företag. Och sen så pluggar jag också en kurs nu som heter Konstbusiness. Och den har också varit jättenyttig för mig att få en överblick och komma in i mitt företag.
Jag tycker det är smart att man investerar tiden sådär, i kompetensutveckling och även se över bolaget, vad som behöver göras. För jag kan tänka mig att det blir svårt att göra en sån sak när affärerna rullar på väldigt bra.
Mm.
Och det här var ett gyllene tillfälle och smart. Men jag såg en häftig grej på Instagram.
Mm.
Trots att det är corona så har du utställning i Milano. Berätta gärna om det.
Ja, det är ju ashäftigt. För jag kände att nu bara det kryper i hela kroppen. Jag vill ställa ut. Och jag sa högt att jag vill ställa ut utomlands. Jag vill vara med på någon digital utställning. Och har tänkt att söka till en konstmässa i sommar. Och liksom började... Ja, jag började liksom... Jag sa det högt så här. Och sen så kom det ett mejl veckande på från Milano. Och det är väldigt häftigt, lite så här attraktionslagen. Men då så kontaktade de mig att de hade hittat mig på Instagram och tyckte mina tavlor passade i deras kommande utställning Romantica. Och frågade om jag ville vara med, om jag hade någon tavla på gång eller om... Mm. Så då så kollade jag ju upp det och man måste ju vara väldigt försiktig för att det finns ju mycket fake också. Så jag blev ju så här, bara, men Milan, hur har de hittat mig? Så jag kollade upp det och visade sig att några andra konstnärer i Sverige hade jobbat med dem och att de var pålitliga. Så jag tackade ja och då hade jag typ en vecka på mig och bara, nej jag har en tavla som är på gång som är perfekt för utställningen. Så jag gjorde klart den och var med.
Snyggt.
Mm.
Hur känns det då?
Ja, det var ashäftigt. Det var jättetråkigt att det var ens första internationella utställning att man inte fick se det på riktigt. För det hade ju varit coolt att vara där på plats.
Det är ju ändå häftigt.
Det är jättehäftigt.
Trots att det är en pandemi så lyckas du nå utomlands.
Ja, det är jättecoolt. Och häftigt att man, att man inte behöver vara på plats. Att konstverken kommer ut ändå och att människor från hela världen har möjlighet att se det. Ja, där ser jag väldigt mycket utveckling.
Hur är det med digitalisering i den här branschen? För jag sa ju till dig att på Instagram fick jag jättemycket frågor om just digitalisering.
Ja.
Hur går dina tankar kring det?
Jag har ju haft tankar att såna här pekskärmar kommer att bli större.
Mm.
Och att man kanske i framtiden kommer att... att restauranger kanske kommer ha pekskärmar. Och att då konstnärer kan sälja liksom en fil med... kanske några konstverk och att man då får liksom köpa den filen och ha lite olika konstverk utan att det är originalen. Så jag tror ju att det kommer utvecklas mycket och att det är en konstutställning som, eller mässa som heter Affordable Art Fair som jag har som mål att vara med i. Och de finns ju i Stockholm, i London, i Hongkong, överallt. Och de har ju nu under det här året även en digital. Och en annan konstnär jobbar med Objekt 360 och har en digital utställning så man kan gå in och liksom gå runt och zooma in på tavlorna. Och det tycker jag är ashäftigt. Och det har jag också som mål med att erbjuda en digital utställning. Så att man kan besöka den liksom från olika städer och till och med olika länder. Så det tror jag kommer bli... stort.
Det låter jätteintressant. Jag vill hoppa tillbaka lite grann till Italien-delen.
Mm.
För det var också en digital...
Precis.
Och hur funkar det där? Jag menar så här, digitalt. Jag menar, om din tavla är gigantisk, låt säga att den är... Hur ska jag som kund få den känslan digitalt?
Mm. Den är ju svår. Mm. För att det ger inte heller samma... Jag jobbar med väldigt mycket tjocka lager av färger. Och det syns ju inte... Även fast man har lämnat in tavlan till en fotograf som har hög kvalitet på filen, så får man ju inte samma känsla av tavlan. Och det är ju en stor nackdel. Men som där då i Milano så var ju det ett galleri som var fysiskt med pekskärmar på två våningar. Och då så var ju tavlorna där så man kunde zooma in och titta på dem. Och så kunde man läsa om konstnären och där det stod mått på tavlan och teknik. Men det är som du säger, man ser ju inte originalet. Och det tycker jag är tråkigt för att det är något som inte går att fånga på bild.
Jag tycker ändå det är intressant hur man har kopplat in digitaliseringen till den här branschen. Jag menar, vi var inne på stora tavlor, hur ska man få den känslan? Har du någon aning om hur det funkar? Alltså, hur påverkar det försäljningen? Har du någon aning om det?
Jag vet faktiskt inte, för att måste fundera.
Jag får ställa den här frågan när Milano mässan är över.
Precis. Jag vet ju att jag tror att det är mer för marknadsföring och i visningssyfte. För att hade jag själv, om jag tänker mig in i att jag är köparen, varit och sett en tavla digitalt och jag blev helt kär i den och vi köper den. Jag hade velat se den på riktigt.
Och vad skulle du göra i så fall? Låt säga att jag är i Milano och gillar den tavlan som du har målat. Mm. Skulle du skicka upp den dit då eller?
Om du är intresserad av att köpa den?
Mm.
Ja, det gör man ju då.
Hoppas att det blir av.
Mm. Ja, det hade varit häftigt.
Ja.
Ja.
Får du skryta om det på Instagram sen.
Mm.
Men förutom konstutställningen i Milano så har jag sett någonting som heter Konst på plank här i Valköping i Örebro. Vad är det för någonting?
Precis, det är ju en konstutställning som jag håller för lokala konstnärer. Och den är en helg varje sommar längs med Valköpings rödmålade plank. Så den är ju då utomhus. Och det var ju redan innan corona då. Och då så får varje konstnär 2 meter ungefär att ställa ut på. Så att det blir ju en konstutställning längs med staden som är... Så man liksom går runt och tittar på tavlorna. Och mitt mål med utställningen är ju att den ska vara väldigt fri och öppen. Så jag har ju inga krav på erfarenhet eller ålder, om man vill sälja, om man bara vill ha till visning. Det ska vara en möjlighet för att få ställa ut och en början för konstnärer att komma ut i branschen.
Vilken rolig idé.
Ja.
Är det du som har startat det här då?
Nej, det var en tant som höll det här innan mig. Men då var det inte så stort. Så jag var ju med på Konst på plank en gång när jag var 16. För då hade jag fått höra om det. Och då var vi bara kanske 7 stycken som ställde ut. Och jag tyckte det var jätteroligt. Och året därpå så ringde jag och frågade vilken helg det skulle vara. Men då så orkade då inte hon som höll det att fortsätta med det. Hon var över 80 år och hon skickade liksom inbjudan med brev och var ju inte så digitaliserad på marknadsföringsbiten. Så då sa hon att nej, jag ska inte hålla det. Så jag ringde till Valköping och de sa att ja, vi kanske har någon som ska ta över det. Det är lite oklart. Så då la jag på. Men så fick jag något ryck direkt efteråt. Att nej, jag tar över det. Så då ringde jag tillbaka och sa jag vill ta över det här. Om ni inte hade någon så tar jag det. Och de sa ja till det. Så då så... köttade jag på med marknadsföring, tog kontakt med kulturskolan, med konstskolan, följer på Instagram, satte upp affischer över hela Örebro och fick ju att vi blev fullt med cirka 30-35 konstnärer och en lång reservkö.
Wow, hur gammal var du då?
Det var ju 17-18 där.
Vilket driv.
Ja.
Va? Snyggt. Och det är någonting som du fortfarande jobbar med idag?
Ja, exakt. Så det är planerat att vi ska ha det igen i sommar. Men just nu får ju inte... Eller ja, just nu har ju Vardköping valt att inte göra några evenemang alls. För att, så jag vet inte vilka restriktioner som gäller i sommar.
Mm, ja, det blir svårt att...
Ja, men vi har ju planerat... Alltså jag har ju redan skickat ut inbjudan och har ju... planerar att det blir av, så får jag ju hoppas.
Vi håller tummarna.
Ja.
Men vilken möjlighet. Jag tänker på om man är yngre, eller oavsett ålder, om man går i tankarna och vill testa sina färdigheter.
Ja, så det är ju bara att höra av sig till mig.
Och vart har man av sig? Är det via Instagram då?
Ja,
eller?
Men Instagram, där heter ju tildek.se. Det är bara att kontakta mig där. Ja, men jag hade ju en mormor som ställde ut med sitt barnbarn som var kanske 6 år och hon var 80 år. Det är liksom... Ja, jag tycker det är kul.
Då kanske jag ska dyka upp där med grabben.
Ja, era raket och rymden.
Exakt.
Tavlor.
Ja, den nya stilen.
Ja.
Men vad händer härnäst då? Vad har du på gång?
Just nu så håller jag ju på att måla inför en utställning som jag ska ha här i Örebro. Så då ska jag ha konstförsäljning ute på verandan 29 maj. Och det har jag lagt upp på min Instagram. Och då ska jag ju ha det utomhus så att det blir in- och utsläpp. Och då är det ju nya, då är det en serie som jag håller på nu och målar på som jag ska släppa. Som heter Anemone. Och då är det nya original och det är nya prints och tryck på canvas, lite kraffer och brickor.
En sak som jag tycker är häftig med er konstnärer, jag har en kompis, vi pratade ju om Thomas Wagner tidigare. Jag har inte, innan jag träffade honom så hade jag ingen aning om hur mycket jobb det ligger bakom allt. Inte bara att måla själva konsten utan man ska få spridning på det. Det kan vara allt från sociala medier till att man ska köra det till en utställning eller ha den på en restaurang för att visa upp den. Hur hinner man med allt det här?
Ja, alltså det är svårt för att jag är en person som har supermycket idéer och jättekreativ och nyfiken. Så jag har ju liksom en lista på min dator med 1000 sådana idéer att de här vill jag kontakta och har kanske en tavla där. Det här skulle passa där och det blir, man kan ju nå ut på så mycket olika sätt och det finns ju så mycket roliga sätt att nå ut på också med tavlor och konst. Och det är ju supermycket arbete bakom. Men jag har försökt att liksom smala in mig på att ha så här 3 månaders mål. Och dela in det på veckomål. Och för att försöka då nå ett resultat. Och ja, men som jag gör brickor också, då vill jag försöka få designtorget som återförsäljare. Och... print, så finns det ju massa med hemsidor som säljer prints också. Och det finns ju så mycket att göra. Så det är svårt också, att det tyckte jag är väldigt svårt där i UF, att veta vart börjar jag.
Mm.
Eftersom jag hade så mycket idéer.
Ja, jag tycker det är jättekul. Det ska bli extra roligt att följa dig efter här nu. Nu när vi ändå har träffats och pratat så här. Men vilka är det som köper dina tavlor då? Är det företag, privatpersoner, både och?
Det har varit både och. Men det är mest privatpersoner. Och just nu så har jag ju också jag har ju kontakt med, det är en konstmanager som jobbar nere i Kristianstad som ställer ut mina tavlor runt om i södra Sverige det här året. Och det har varit jättebra för min kundkrets att växa i södra Sverige. Och den har ju nyss börjat, så nu har jag ju utställning i Halmstad. Och sen så flyttar ju hon tavlorna till Malmö och till Lund och Helsingborg under det här året. Så där hoppas jag sälja lite då till företag. För då är det mycket företag som kontaktar henne när de vill ha tavlor. För att de vet att hon har koll på konstnärer.
Smart.
Mm.
Men det är väldigt mycket marknadsföring bakom yrket.
Ja.
För att kunna nå ut.
Och
hur viktigt har Instagram varit i ditt fall?
Instagram har varit viktigt för mig. För att där är det också som att jag vill skicka ut inspiration. Jag vill inte ha det här sälj, sälj, sälj. För det tycker jag är väldigt tråkigt. Jag vill att det ska vara att det ska vara inspirerande att följa och hur man kan inreda med brickor eller hur konsten passar in, att man får följa med i processen också bakom. Och jag tycker att det har varit väldigt svårt att rikta in min målgrupp eftersom jag har, ja men det kan lika gärna vara någon 20-åring som köper en bricka eller en print som inte har så mycket pengar, eller att det är någon som har väldigt bra ekonomi och vill ha ett original och 50 år eller 60 år. Alltså den har varit, tycker jag, varit väldigt svår att pricka in. Så typ marknadsföring på Instagram, den har jag tyckt varit svår. Men nu har jag bestämt den för att jag måste smala in det. Så jag har bestämt mig och ritat upp 2 kunder som är mina kunder. Och jag har döpt dem till Marianne och Sara. Så jag ser dem framför sig, jag ser deras yrken och hur de ser ut. Och tänker att det är dem som jag skriver till när jag lägger upp Instagram-inlägg. Eller när jag fotar, att hur skulle de tycka att det var inspirerande?
Kreativt. Jag tänker på, du sa ju att när du var yngre så funderade du på att bli designer.
Ja.
Det är ju lite i det här yrket, känns det som.
Ja, jag tycker det är askul med grafisk design.
Ja.
Så jag älskar att göra affischer. Och ta bilder tycker jag är jättekul. Och planera Instagram-inlägg, för en app också för det som man kan planera. Så jag har ju funderat på att gå någon kurs inom så här grafisk design. Och så har jag också drömmar om att trycka upp min konst på tapet, att måla mönster. Och då måste man ju också lära sig pattern design och de här designprogrammen på datorn, Adobe Illustrator och sånt. Det kan ju inte jag.
Det kommer.
Än, exakt.
Det kommer när du väl börjar med det. Men om du skulle få skicka med tips till någon som går i tanken att amen, jag vill testa mina färdigheter och kanske bli konstnär.
Mm.
Vad skulle de tipsen vara i så fall?
Om man är ung så kan man ju, som jag, söka in till kulturskolan och gå på bild där. Det gäller bara att börja faktiskt. Att sätta sig ner, och det är jättesvårt att hitta sin stil till exempel. Och det kan vara väldigt jobbigt, tyckte jag var jobbigt när jag bestämde mig att jag ville satsa på konsten. För att om man kollar på kända konstnärer så ser man ju, känner man igen tavlorna, för det är den konstnären. Men det är bara att kontinuerligt fortsätta måla. Måla lite varje dag, i alla fall varje vecka. Så kommer det visa sig att den här tekniken tycker jag om. Det här vill jag utveckla. Så att man också, när det gäller att hitta sin stil, så kan man kolla på andra konstnärer. Att jag gillar de här färgtonerna i det här. Jag gillar de här motiven som den gör. Dra ut det. Jag gillar det här när den jobbar med så här tjocka lagerfärg, fast jag tycker också det är coolt som den gör att det är tunt. Ja, men om man drar in alla de olika delarna, då har man ju hittat egentligen en stil. Och sen så är det ju bara sista tipset att våga tro på sig själv, att man vet faktiskt inte om det kommer gå förrän man har testat.
Och hur viktigt var det med UF i ditt fall?
Det var ju super viktigt, för det var där det var en jättebra start för mig att få inse möjligheten att det går att starta eget företag med vad som helst, och få då hjälp och inblick i ekonomi, i marknadsföring, i ledarskap, i alla de här delarna. Det var ju grunden.
Snyggt. Så då kan man passa på att testa sina idéer.
Ja.
Jag tänker på via UF.
Verkligen.
En jättebra tid och en bra möjlighet. Om man vill komma i kontakt med dig så var det tildek.se på Instagram. Det är det lättaste sättet. Ja, perfekt. Absolut. Så att vill ni komma i kontakt med Tilde så är det via Instagram. Jag kommer även tagga dig på de olika plattformarna som jag lägger upp allt det här på. Och nu tänkte jag att vi ska hoppa över till lyssnarfrågor som vi har fått in via Instagram. Och vill du vara med och ställa lyssnarfrågor framöver så är det bara att gå in på min Instagram och var uppmärksam på när nästa avsnitt är, så får du se vem gästen är och då kan du passa på att ställa frågor. Första frågan lyder så här: hur fick du din idé från första början?
Jag har ju som sagt alltid älskat att måla och var väldigt lugn när jag var liten och satt och rita hela tiden. Så det har ju alltid funnits med mig, men då visste ju inte jag att man kunde bli konstnär. För det är väl något med samhället att det låter för drömmigt. Så då ville jag ju bli kläddesigner när jag var liten, eller inredare. Och arkitekt sen, eller UX-designer, webbdesign. Men det blev ju mer på riktigt och ni gick på ekonomi på Thoren. Och började prata med mina lärare att jag gillar att måla. Och så det var ju då i ettan, tvåan som jag bestämde mig för att jag vet inte om det kommer gå. Och jag måste testa.
Tror du att branschen kommer att förändras? Då tänker jag på digitalisering och AI.
Ja, absolut. Jag tror att väldigt mycket internationella utställningar kommer att bli digitala, som Milano. Och att det ger en större möjlighet för konstnärer att delta. Man behöver inte bygga lådor och skicka med konsten över andra sidan Atlanten eller så. Så det tror jag verkligen.
Vad är det svåraste med ditt jobb?
Det svåraste är, tycker jag, att man aldrig vet hur lång tid det tar att måla.
Det är väl ändå charmigt. Sista frågan. Jag drömmer om att bli konstnär, men mina föräldrar säger att det inte finns någon framtid. Hur ska jag bemöta det?
Ja, men jag har också blivit bemött på det där sättet och fått sådana kommentarer. Och det dödar ju drömmen och påverkar ju en. Det gör ju att man får blockeringar i sin kreativitet. Och där gäller det att möta dem. Att ja, då är det dina föräldrar som säger det. Men om du verkligen brinner för det här så får du förklara för dem att du måste få testa och visa upp andra konstnärer som faktiskt har lyckats. Och titta vad de gör, inspireras av dem. Och börja ställa ut, måla och försöka ha din första utställning. Du behöver ju inte hoppa av ditt jobb och bara köra på det här. Utan ha ett jobb och gör konsten vid sidan av. På kvällar när du får tid, hela tiden jobba för det. För det är såklart att folk kommer bli rädda om man hoppar av jobbet och säger att nu satsar jag på konsten. Men märker man att det börjar rulla på och man har en utställning, man börjar sälja, kanske man kan trappa ner lite på jobbet och fortsätta. För att det tar ju också tid att slå igenom som konstnär. Det kan ju ta flera år att få ut ett namn.
Så tålamod?
Tålamod.
Om du fick välja en superkraft, vilken hade det varit?
Att läka människor.
Om du fick träffa en känd person, vem skulle det vara?
Bobby Burger.
Vad skulle du själv vilja vara känd för?
Konstnär.
Känner du dig tvingad att vara med i podden?
Ja. Jag skojar.
Jag tänkte att jag var oj.
Nej.
Tur att jag kan klippa. Nej. Nej då. Vart ser du dig själv om 3 år?
Då så har jag ställt ut utomlands. Jag har ställt ut på Liljevalchs vårsalong. Och kanske gör det här på heltid. Fullt. Och har en ekonomisk trygghet.
Det ska bli jättekul att följa den här resan. Och om du också vill följa den här resan, in på Instagram tildek.se. Följ. Följ, följ. Det var allt för idag. Tusen tack till dig för att du var med i podden.
Ja, det var jättekul. Tack själv.
Du får ha det så bra. Vi hörs av.
Samma.
Ciao.